Måndag, det betyder poddags. Sanne och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer.
Ja, nummer Mattias Weinhandel, och då förknippar jag honom med nummer 13. Jag vet att han burit andra nummer också. En annan som också burit nummer 13 är ju Leksands legendare som skrev nytt kontrakt i förra veckan, Jon Knuts.
Ja, han jobbar hårt. Det kan man aldrig säga något annat om herr Knuts. En annan som också jobbar hårt, det är Oskar Sund. Han är nummer 13 med HV-fansen, en gedigen och bra spelare, har varit där många år nu. Ingen tröja i taket spelare kanske, men han har många fina år i HV71.
Kan man lugnt säga.
En annan gammal backklippa i Huddinge som jag också hade som coach i Timrå, Per Nygårds. Du känner igen namnet?
Jajamän, absolut. Det är klart,
ja, han var stenhård och sköt hårt också.
Ja, ingen riktig back som jag vill dra av här med nummer 13, men en som man tänker att, vad är det där för en importspelare? Köysti Karjalainen, men det är alltså en svensk spelare som, jag tror han hann med 5 SHL-klubbar under sin karriär, och bland annat var han med i Djurgårdens guldlag när de tog guld 2001, och sen har han varit i Luleå, Modo och Brynäs har han varit också, ursprungligen från Gävle tror jag, men han hade uppåt 400 SHL-matcher tror jag, en bortglömd spelare som inte många vet så mycket om.
En som inte är bortglömd, det är den största, kanske en av de absolut största spelarna vi har haft i svensk hockey, vissa hävdar att det är den största, nummer 13, Mats Sundin. Ja, Johan, du hävdar väl att Mats Sundin är den största av the big three, om vi tänker Niklas Lidström, Peter Forsberg och Mats Sundin.
Ja, men ja, om vi tänker åt rent landslagsperspektiv så älskade jag att se Mats Sundin i landslaget. Jag har varit inne på det tidigare. Han var alltid bra i landslaget. Alltså, det finns många klassiska ögonblick.
Ja, på rak arm, Vilket är favorit Mats Sundin i Tre Kronor?
Alltså, om jag tänker, det största, bästa minnet är det ju blicken han gav Pebbe när han satte 5-6 i Hartwall Arena, ja, 2003. Det är magiskt.
Ja, alltså det är så otroligt många Mats Sundin-minnen. Jag vill ju hävda att svensk hockey måste pensionera nummer 5, nummer 13 och nummer 21. Ingen på juniorlandslagsnivå eller på senior- eller Tre Kronor-nivå, ingen ska få bära någon av de här numren.
Nej, det känns klart lämpligt att man tar det steget. Är det nästan så vi kommer med ett krav här nu, eller?
Ja, nu, det här är ett krav till svensk hockey. Jag vet inte om de ska hänga upp dem i taket i arenorna, men de ska i alla fall hyllas, Mats Sundin, Peter Forsberg och Niklas Lidström.
Ja, för det finns, det är de tre det handlar om. De tre är störst.
Ja, det är det ju, verkligen, det är, för mig är de tre största svenska spelarna i, ja, får man väl säga, modern tid. Jag är ju än så länge på rätt sida av 40-strecket, några veckor till i alla fall. Så att jag har inte riktigt koll på den äldre generationen. Men nej, för mig är det de tre största. Ja, men sicken vecka vi har haft. Derbyvecka får vi kalla den ändå. Det har ju varit Växjö mot HV. Det har varit Oskarshamn mot Växjö. Det har varit Rögle mot Malmö. Ja, och är det derby? Det vet vi inte riktigt. Men de vill väl kanske hävda det i alla fall i Frölunda. Frölunda Färjestad. Men Johan, vad har du varit i veckan?
Ja, men jag var ju naturligtvis på derbyt i Skåne. Eller rivalmöte kanske vissa kallar det, men det är, för mig är det ett derby. Det är inom samma landskap och det är två bittra rivaler som har haft sina duster genom åren. Och Rögle mot Malmö, det är heta känslor och det blir bäst när de matcherna spelas i Ängelholm. Jag antar att du också upplevt det på båda arenorna och håller med mig om det.
Ja, verkligen. Nej, men det var, alltså, det är nog visst i Ängelholm. Det blir så kompakt, det blir sån tryck, det blir sån atmosfär. Och så fort en Malmö-spelare knuffar till en Rögle-spelare så blir det ett herrans liv. Och vara domare i den matchen, det kan inte vara enkelt. Alltså, det måste vara bland de tuffaste matcherna man... För det händer situationer, det händer någonting hela tiden, känns det som.
Det som inte är situationer blir situationer. Det räcker att en Malmö-spelare ska byta lite snabbt eller någonting i den stilen och göra fullt dugliga byten, så blir det liv i luckan och det blir en press på domare, det blir en press på bortalag, det blir en stress, och det tycker jag är så jäkla skönt, för där betyder verkligen publiken någonting.
Men när du kommer till Ängelholm och där, hur tas du emot i arenan?
Jag tycker att jag blir behandlad med jäkla respekt i den här arenan. Där är så många man känner igen. Jag menar, man har ju gått på hockey i Ängelholm i så många år. Och alla ideella som har varit där alla år. Det är det som är med Rögle, känner man att det är liksom en bygd som andas hockey. De som har varit där i alla år. Och ja, de ideella är säkert folk som har jobbat i 20-25 år, som har varit med hela den här resan och sådär. Så att det är så mycket som andas hockey kring där, så jag tycker att det är ett jäkla bra ställe att komma till, och de som arbetar där.
Men om det var för några veckor sedan, bröstet rakt upp och sträckta ryggar, och det var ett topplag, de låg 1-2 i tabellen, och vi satt väl i den här podden rätt och bassonera ut att det här är topp 6-lag, det är lugnt, det finns inte en chans att de ramlar ner nedanför det strecket, men nu är det tajt där kring topp 6.
Ja, men nu ska vi vara ärliga och säga att det har ju sin förklaring i skadorna som ändå har drabbat. Det är ju helt fel spelare som har blivit skadade i Rögle under säsongen. Vi pratar alltså, det är Mattias Sjögren, det är Dennis Everberg, det är Craig Shearer, och så fick de ju skador på Nick Sörensen och Bock också under derbyt här. Så att det har hela tiden varit ganska viktiga spelare. Jag menar, Ted Brithén har varit borta hela säsongen och det har de kunnat hantera. Och så var Leon Bristedt och blev pappa. Och
Cody Curran var borta ett tag också.
Det är klart att det är viktiga spelare. De har kanske inte den bredden, men de har en jäkla spets i sin trupp. När de har alla spelare tillgängliga, eller inte alla, men när de har de flesta tillgängliga, så är de ett förbannat bra lag.
Men när jag ser en, ja, du nämnde Leon Briset, han har blivit pappa. När jag ser en sån spelare, jag blir glad. Alltså, spontant blir jag glad när jag ser honom spela hockey.
Ja, alltså det där är ju som jag vet inte vad man ska säga, en liten grävling som åker omkring. Han är ju stenhård. Ja. Och han är så svår att ta pucken ifrån, och han är skicklig. Alltså, jag kan inte se en annan utväg än att Leon Bristedt är en NHL-spelare nästa år.
Oj, alltså han är, det är NHL för honom.
Ja, alltså jag ser det som att det där borde ju vara en helt given spelare i NHL. Jag menar, han har ju ändå spelat i Nordamerika, spelat college, spelat på liten rink, så att han borde ju kunna det där utan och innan. Och jag tror det var hans ambition när han flyttade hem till SHL, att det var dit han ville, och jag tycker han blir bara bättre och bättre för varje gång jag ser honom. Jag tycker han är så jäkla bra, Leon Bristedt.
Han har haft en jäkla fin utveckling. Alltså, hans sista år i University of Minnesota så gjorde han alltså 9 poäng på 30-talet matcher. Jag tror han var uppe i 35 matcher och gjorde 9 poäng. Tror du inte det kan avskräcka lite NHL-klubban, att de ser att oj, han har varit borta i Nordamerika, visserligen i college, men han, oj, det var på sån här låg poängnivå sista säsongen där.
Alltså, jag tror ändå inte det. Jag tror ändå de ändå ser att det här har ju blivit en vuxen spelare i SHL under de här säsongerna. Att det är en stenhård spelare som klarar av det fysiska spelet och kan göra poäng och har den här offensiva skillen som han har. Jag tror att det måste bli någon som testar honom. Jag skulle bli väldigt förvånad om ingen gör det.
Ja, men vilken härlig utveckling. Alltså det känner man med Rögle. Det är många som har haft en positiv utveckling i föreningen, alltså sen bröderna Abbott kom dit, och det vi har pratat om massvis tidigare, och de gör nog väldigt bra, sånt som Nils Höglander tar ju steg i stort sett varenda match, och Daniel Bertov och Taylor Mattsson, som jag tyckte var en gnuggar spel. Hur bra var inte han i derbyt?
Jo, alltså, men derbymatchen, alltså Taylor Mattsson har ju blivit en nordamerikan som har liksom fått ett skånskt hjärta och verkligen brinner för klubben. Han har ju verkligen etablerat sig där i nordvästra Skåne och har en tjej därifrån, och det där är ingen legoknäkt som kommer dit och ska plocka ut lön varje månad, utan det där är ju en som brinner på riktigt.
Men när derbyhetsen hade lagt sig lite, då var ju du, hade intervjumikrofonen fram och var hos Peter Andersson, Malmö-tränaren. Och han var, alltså, han var oproportionerligt förbannad på den här situationen där linjedomaren och Emil Sylvegård då... Ja, Emil Sylvegård gick på rumpan för att linjedomaren tog bort honom som jag ser det bara, för att Emil Sylvegård ville in i en situation och ge tillbaka på Cody Curran.
Ja, men precis. Jag kom där igången efter träningen och kallade ut Peter och sen så såg jag att...
Var det för den här situationen? Vill du prata med honom om just den här specifika situationen?
Nej. Alltså, jag skulle komma till det att jag såg att Linus Kronholm och Helge Grans kom av och gick av isen och så det första jag inleder frågeställningen med, ja, de här två kommer väl spela imorgon mot Skellefteå. Jag hade liksom lagt den här Rögle-matchen bakom mig. Och då stannar han upp mig och säger, nej, vi kan prata om det, men jag vill prata om, jag tycker det här är viktigt att framföra. Och sen så bara har han en lång utläggning och han är ju genuint upprörd över det. Jag blev lite förvånad och så jag var tvungen att kolla det ett par vändor sen. Jag upplever det som att Emil Sylvegård inte accepterar det som linjemannen faktiskt säger till honom. Det som Peter vill få fram, hans budskap är ju att det räcker att linjemannen ställer sig mellan och säger till.
Men det gör det inte.
Nej, men precis. Det så upplever jag det i alla fall. Nu vet ju inte jag vad som har sagts där ute. Men att Emil Sylvegård tar inte det till sig, utan han är så upppumpad och vill åt Cody Curran. De har säkert skrikit en massa på varandra och så vidare. Och att han vill åt honom. Och då tar han sig förbi Ludvig Lundgren, då linjedomaren. Och då tar han i ett sista desperat tag om Emil Sylvegårds tröja och då blir det
nacksving.
Som att han svingar. Ja, men precis, det blir som att han svingar omkring honom.
Peter Andersson sa ju att det var ett nacksving. Jag ser det inte riktigt som ett nacksving. Nacksving, men det är väl kanske en petitess i det hela. Kan det inte ha varit så att den här linjedomaren Lundgren faktiskt räddade Sylvegård från att fortsätta spela derbyt? Alltså för att han var uppjagad. Han skulle åt Curran. För Curran hade gett han en snyting framför mål. En ordentlig snyting.
Mm. Jag tror ju att för han hade varit uppeldad. Och min känsla var att Emil Sylvegård hade ju inte haft den bästa matchen. Så att han ville ju hitta någonting att komma in i matchen. Så jag tror ju helt klart att det där hade kunnat bli en dust. Och då hade det kunnat vara färdigspelat.
Ja, jag tycker det var helt oproportionerligt att Peter Andersson gick och han känns som att han äggar upp sig själv i de här lägena. Man har sett det förut med Peter, han är ju väldigt engagerad, ofta på ett härligt sätt, men i det här fallet kändes det som bara han äggade upp sig själv mer och mer. Till slut behövde han ställa några frågor.
Och känslan var också att när inte han fick det riktiga gensvaret från mig, när jag började ställa lite motfrågor, då blev han bara ännu argare liksom, blev helt galen alltså. Men jag håller med dig om att det är härligt när han brinner så jäkla mycket. Men alltså, det är ju väldigt enögt ibland. Och det ska det vara. Han står sitt lag närmast. Så det är inga konstigheter.
Men han har väl blivit en derbyprofil, tror jag, va? För att jag menar, Rödefansen måste ju reta upp sig in i bänken mycket på honom.
Det tror jag alldeles säkert. Och det är ju precis. Alltså, han har ju gått och gjort sig lite ovän med rätt många motståndarsupportrar här, tror jag, genom de här åren under Malmötiden. Alltså, ta inte upp hans namn i Göteborg till exempel.
Nej, han och Roger Rönnberg, de firar nog inte midsommar tillsammans genom åren. Det känns som att det är... Ja, på tal om Roger Rönnberg så vi bollar vidare till ett annat derby. Det är ju inte ett derby, men vi säger det med lite glimten i ögat. För Frölunda sa ju att derbymatchen har möttes tidigare här i september-oktober. Men vilken härlig match det var. Alltså det här derbyt i alla ära, Rögle mot Malmö, toppenmatch. Men den här matchen, alltså wow. Två lag som spelar jättebra hockey. Det var en hyllning av Peter Nordström innan matchen. Och där måste jag ge beröm. Alltså Johan Sundström, Frölunda-spelaren, fick frågan i periodpausen. Hur var det att behöva sitta och vänta? Det var jättestort att få vara här. Roger Rönnberg sa samma sak. Det var kul att få se Peter Nordströms hyllning. Det är en av de största i svensk hockey. Frölunda-fansen, som man skulle kunna tänka sig, kanske skulle kunna, du vet, rivalmöte Färjestad, bua lite. De klappade med och liksom stämde i den här hyllningskören. Det var respekt från alla Frölunda och Färjestads supportrar. Det var, och spelare och ledare. Det var faktiskt underbart att se.
Ja, men det är väl faktiskt det minsta man kan begära kring de här hyllningarna. Och det har man ju sett genom åren, att det har varit lite spridda. Att det är någon som har tröttnat på att vänta, om det är en motståndarsupportrar och lite så. Skellefteå skickar väl fram någon marknadschef på någon hyllning Frölunda hade här för ett par år sedan. Att det där kan man väl ändå bjuda på när man är ett bortalag. Det handlar ju trots allt om en spelare som har gjort så starkt intryck under så pass många år. Vi minns ju Nordström i Jönssonligan bland annat.
Mm. Ja, då gick det snabbt. Då var det bara att hålla i sig när man mötte dem.
Men helt ärligt, om de hade spelat i dagens hockey, hur snabbt hade de spelat idag? Om du, för, eftersom det gick undan när de spelade liksom, och att de var så skickliga, hur hade de stått sig i dagens hockey?
Nej, de hade varit fortsatt dominanta. De var så smarta, de liksom tänkte hockeyt steg före alla andra. Det var de, egentligen Peter Nordström och Jörgen Jönsson, som utvecklade dagens boxplayspel, hur man pressar. Det var ju liksom, innan de började göra det var det inget lag som gjorde det. De tänkte och pratade med Peter Nordström, han kallas ju professor av en anledning. Han tänker ju hockey som ingen annan, och allt från skridskoslipning till klubbor till spelsystem. Så att han är ju en hockeynörd i en positiv bemärkelse, alltså ut i fingerspetsarna.
Och sen hade de ju en riktig målskytt också på andra sidan,
Pelle Prestberg. Ja, han var vass. Ja, men vilken match det var. Alltså, härligt. Du vet, känslor mellan lagen. Bra spel, böljade fram och tillbaka. Fullsatt i Löfbergs arena. Det är här matchen man vill bara se. Ja, ge mig en kvartsfinal, semifinal eller final. Jag struntar i vilket. Men låt de här lagen få mötas på samma sätt som man vill att Rögle och Malmö ska mötas i en slutspelsomgång. Det hade varit... Gud vad härligt det hade varit.
Ja, och matchen, den vann ju Färjestad till slut här, och det måste man säga att det var starkt av Färjestad att plocka ner Frölunda efter den mentala smällen som de ändå fick i Göteborg där i Champions Hockey League åttondelsfinalen. Det var ju en mental spel gånger två, de tappat jätteöverläge, och så var det den här toppar och gate som ändå skedde där, så att det var starkt av Färjestad.
Men på presskonferensen efter, vanligtvis de här presskonferenserna, man somnar ju, men nu hettar det till ordentligt.
Sen måste jag faktiskt, för Roger och Frölunda, anklaga oss första matchen vi spelade i Skandinavien, att vi filmar, och det var ingenting ni står för. Jag tycker ni ska se själva spegeln innan ni anklagar en annan förening för det.
Har du någon situation jag ska titta på då?
Vi kan ta det du och jag i sådana fall.
Men du lyfter det här.
Det var samma som du gjorde sist också. Det är samma som du gjorde sist också.
Ge mig en situation.
Jag gjorde det samma sist också.
Kan jag få en situation så det är något konkret så kan jag gärna titta på det.
Nu har jag någon hel del.
Frågor?
Här kommer Roger Rönnberg och är ödmjuk och säger att Färjestad vann rättvist. Och så kommer ändå Georg Dahlgren och bara kastar sånt så jäkla mycket bensin på elden. Och Roger är iskall. Jag tycker han hanterar det där föredömligt.
Ja, han är king. Vilken king han är. Han bara sitter där och ger mig en situation. Ger mig en situation liksom.
Ja, jag tycker det gör Roger förbannat bra. Alltså det känns ju nästan som Jerry blir lite paff där. Att han förväntar sig nog lite grann att Roger ska gå igång. Att det ska bli lite krig där på presskonferensen.
Ja, men det här är ju legat och pyrt. För när Färjestad mötte Frölunda i Skandinavium, var det i september eller början på oktober någon gång där, då sa ju Roger Rönnberg något liknande skickat mot Färjestad. Så det här är ju Färjestadstränarna såklart planerat och ge dem där. Men han förväntade sig nog att, som du säger, att Roger skulle svälja hela betet. Men han nosade lite på det och sen stod han upp på ett skönt sätt.
Men om vi ska vara ärliga, vad tror du ger en syfta på?
Jag har sett dem, jag tycker inte... Jag ser inga såna här specifika förstärkningar så... Nej, ingenting... Rakhshani fick en tackling där. Det tycker jag. Alltså om det är den han syftar på det. Nej, jag ser inga specifika situationer som man kan hänga ut någon att där ramlar de enkelt, inte på något sätt.
Nej, utan det var det bara någonting som hade legat och pyrt hos Färjestad. Och så fick de feeling för att de ändå skulle ta ut det, oavsett om det var någon liten situation i matchen.
Ja, och strö lite salt i såren kanske. Men alltså jag tycker bara det här bygger på en form av rivalitet ändå mellan lagen som ligan så väl behöver. Det behöver inte vara så jäkla välkammat och vi kompis, vi ber om förlåtelse för att vi spelar den här låten. Liksom. Lägg ner. Man kan vara lite osams. Det ger ju bara känslor och det är det vi vill ha i sporten.
Ja, nej, men jag håller med om det. Men jag förstår samtidigt hur förbannade Färjestad-fansen är. Men det är ju roligt att de gjorde det, så är det bara.
En annan rivalitet som ändå på kort tid har byggts upp i SHL, det får man ändå säga, Oskarshamn mot Växjö. Med tanke på att båda lagen ligger i botten på tabellen. Vi hade den första matchen där Brandon Shinnimin tacklade Oskar Nilsson som fortsatt är satt ur spel. Så att det var ju, jag var där i Oskarshamn i lördags och det var rätt hetsk stämning måste jag säga. Så fort Brandon Shinnimin hade pucken på uppvärmningen, då buar de. Det var Chicken Shinnimin under hela matchen. De var på Shinnimin rätt mycket där, Oskarshamns fansen. Och det är väl också en skön passning från deras sida att de står upp för Oskar Nilsson måste jag säga.
Ja, men det här har ändå, det känns ändå som att det här är någonting som har pyrt mellan de här lagen redan på tiden när Växjö gick upp i Hockeyallsvenskan och tog sig om Oskarshamn så snabbt, och så gick de in och stal Jocke Fagervall som tränare från Oskarshamn. Han hade ett par säsonger i klubben, så det här är inte bara en rivalitet som har funnits nu i SHL, utan det här är någonting som har funnits sedan tidigare, känns det, som har blossat upp igen. Det är precis som det har funnits någon glöd ändå, och det blev ju verkligen inte sämre av det som hände i höstas, även om det var jättetråkigt.
Ja, och inför matchen hade ju faktiskt Oskarshamn i händelse av en seger kunnat gått om Växjö. Alltså tänk dig bara det efter 22-23 omgångar, att Oskarshamn hade kunnat lägga före Växjö i tabellen. Det hade ju varit, det är helt osannolikt egentligen.
Ja, då hade de fått ganska stora skallar, supportrarna i Oskarshamn. Det hade de ju kunnat leva på väldigt länge.
Men du, jag var på spaning där. Kommer du ihåg jag lovade förra veckan?
Ja, det var väl Simon Depré. Har du lärt dig uttala hans namn?
Ja, Simon Depré.
Depré, är det ja. Depré? Så det är jag som sitter här och är lite uppnosig, och så är det inte jag som kan uttala det.
Det finns ett klipp på sociala medier där min kollega Lars Lindberg har spelat in de olika spelare som har lite vanskliga namn. Där lyssnade vi innan matchen i lördags, jag och Lena Sundqvist, just hur han uttalade sitt namn. Så att Depré är det, ska det vara det rätta. Men är det någon som tycker att vi säger fel, så får ni gärna skicka mail. Du, förresten, jag har fått ett argt mail.
Har du fått ett argt mail? Ja. Oj, det hör inte till vanligheten att du får arga mail. Du brukar vara förskonad från dem.
Ja, jag har läst och hört många kollegor säga att de får arga mejl. Och jag får ju aldrig arga mejl. Men nu när jag dragit igång podden. Visst, det damp in ett argt mejl förra veckan.
Ja, men vad var det den här personen var arg på? Du behöver inte hänga ut personen nu. Men vad var ilskan?
Olle Lixell hade jag ju sagt att han kanske skulle få se sig om efter en... att det var ett fynd för någon annan klubb. Och den här personen i fråga, han tyckte inte alls att det var min uppgift att säga där och så... Jag vet, kanske inte var så argt egentligen, men jag tycker det är argt mejl. Jag vill ha arga mejl.
Du har lite eftersträvat de där arga mejlen. Jag får inte dem jätteofta, men jag har faktiskt fått dem. Men det var lite, du fick det här nu.
Ja, man vill in och gegga lite i det där såret och trycka till lite där och få ett argt mejl och få någon reaktion. Men Depré, han har inte skickat något argt mejl till mig i alla fall. Jag var ju på spaning där. Oskarshamn-fansen säger ju att det kanske är den bästa spelaren de har haft i klubben någonsin.
Ja, men det tror jag säkert, alltså, för att han är ju grym. Alltså, från början var han lite vattendelare i Oskarshamn, vad de tyckte fansen. Men jag upplever det som att allt fler är på väg mot sidan att det här är en jätteklassback för dem.
Ja, han är jättebra faktiskt. När jag ser honom åker upp med pucken, hur han passar, lugnet han har och även i egen zon. Rätt gedigen, bra. Över hela banan. Nyttig powerplay också, där Oskarshamn, de saknar ju spets. Alltså... det går inte bara, har man Keller och Depré och Pispanen håller inte riktigt i en numerärt överläge. Niklas Hart är ju, alltså, de har ju inte spetsen. Men Depré, hade han, säger om han hade spelat i Luleå till exempel, då hade vi sagt att ja, men han är en toppback i serien. Han får nog inte det erkännandet som han faktiskt förtjänar. Så att alla Oskarshamns fans där ute, ni ska vara stolta över Depré, för det är en riktigt, riktigt bra back. Och tack för tipset och på spaning om honom också.
Men om du säger att de ska vara tacksamma, ska de även vara oroliga då, eftersom han är så pass bra? Det är ju ingen hemlighet av att han vill vidare i sin karriär. Det här var ett steg för honom, kanske ta ett litet steg tillbaka för att kanske lyfta någon annanstans.
Men det är det som alltid är faran för nykomlingar, bottenlag, att spelare som gör det bra blir attraktiva för andra lag. För att så här är det ju, alltså, även hur bra han än trivs där, så vet ju Oskarshamn, kommer inte veta förrän i mitten av april vilken serie de kommer spela i. Nu vet jag att det är tajt nere i botten, absolut. Men jag i min bok så kommer Oskarshamn få kvala. Och då blir det svårt, och då kommer andra lag kunna hugga. Det skulle inte förvåna mig en klubb som Växjö. De tog Fagervall där för några år sedan, och det skulle inte förvåna mig om de är en klubb som är på och hugga där också. För de måste göra en rejäl omstrukturering, dels under den här säsongen, men framförallt till nästa säsong. För det här laget kommer inte lyfta.
Samtidigt så har de, om vi får dra ett lite sidospår här kring Växjö, så har de faktiskt rätt mycket backar, framförallt i toppen av laget, på kontrakt. Men det är en helt annan sak. De kanske rensar ut ändå.
Ja, de har ju Melart, denna Melart. Han är överallt. Han är, vilket, tänk om de inte hade tagit in Melart. Det är 9 mål Melart har gjort.
Ja, och inte bara 9 mål. Han har varit en härförare där bak, känns som en superback.
Ja, och Koivu står ju jättebra. Och sen där bakom blir det lite tunnare. Men nej, Växjö, jag har sett Växjö nu. Och tidigare så har jag suttit och sagt att det kommer att lyfta. Om man tittar på underliggande statistik som man har tillgång till, så har man sagt att de driver spelet, de för det framåt. Ja, men Växjö kommer att lyfta. De har inte gjort det på slutet. När de har förlorat så har de har liksom tappat strukturen i spelet helt. Det här lugna som man har alltid känt kring Sam Hallams lag, där man är gedigna, fem spelare i försvarsspelet. De går bort sig alldeles för mycket. För dåliga spelet med puck. Så att, Växjö måste spränga det där lagbygget, skulle jag vilja säga. Och få in nya spelare. Jag vet att det är en tuff marknad, men det är för svagt lag helt enkelt.
Ja, men de har ju ändå en del möjligheter att göra saker i truppen. Problemet blir ju lite grann att man sitter ju på avtal med ganska dyra kontrakt som ska förväntas leverera, till exempel Forsbacka Karlsson och Gynge, som inte alls har gjort det, och de sitter på tunga kontrakt i klubben.
Ja, och det finns ju Marcus Davidsson där också. Han är visserligen inte så tung kontrakt, men det var väl en spelare man hade förväntat sig skulle göra en 35 poäng i alla fall, 40 poäng kanske till och med. Nu är Gynge skadad, men han måste ju tillbaka i spel också. Forsbacka Karlsson, som du säger, har ju inte alls levererat. Så att det finns alla anledningar att vara orolig för Växjö. Det kommer inte vara som tidigare år när man har startat svagt, att det är en raket, de kommer att komma. Nej, det gör de inte. De kommer inte att komma. Jag är osäker om han tar sig till slutspel, för det är för många svaga kort i det laget.
Är det så här lite grann att du har vänt kappan efter vinden nu, eller hur är det? För jag menar, du var ju helt tvärsäker på att de kommer ta sig till slutspel för inte allt för länge sedan, men nu är du tveksam till att de tar sig till slutspel. Vi har ändå en halv serie kvar.
Ja, absolut. Men då, alltså, det jag ser ju också på de här hur man spelar, alltså hur man driver spelet, underliggande statistik, hur mycket skott man kommer till i skottsektorn, hur man tar sig ut ur egen zon. Jag har ju förmånen att kunna se de statistiska nycklarna. Och ser man då på någonting som alla lag tittar på, det är expected goals. Alltså det är man bakar ihop en formel med massa olika ingredienser. Och då, utifrån det tar man fram en expected goals. Och då mäter man då prestationer mot lagen mot varandra i 5-mot-5-spelet. Och även när Växjö förlorade inledningsvis så var de alltid, alltså de skulle göra fler mål, de var inte tillräckligt effektiva. Men det är de inte längre, de är inte tillräckligt, de skapar inte tillräckligt farliga chanser, de släpper till för farliga chanser. Så att, nej, det är ett fuskbygge för Växjö sida, det måste jag säga.
Och så har vi senaste supervärvningen, jag hånar det redan innan han hinner spela. Casey Bailey, 5 poäng i Slovan Bratislava förra säsongen. Det är ju inte direkt någon poängmaskin de har plockat in, om vi säger så.
Nej, och alltså det finns kanske inte de poängmaskinerna att få tag i, och då måste Växjö, för de har 12 forwards att tillgå. Och då måste de få in breddspelare för att få ens ha kroppar. Men bara det i sin sak, bara det att ett tilltänkt topplag behöver värva en breddspelare, det är ju fel, bara det är ju fel.
Man får väl se det lite grann som en ersättare till Jonas Engström. Du är inne på det här med att de behöver en kropp i laget, liksom, att det är det de behöver få in, och det är väl det man får se i B, liksom.
Ja, från Oskarshamn och Växjö i botten av tabellen. Ja, Växjö mötte ju faktiskt Luleå i kvartsfinalen i fjol. Och ett Luleå som har växlat upp ordentligt nu. Känns ju som topplaget där, etta i tabellen. Jag vet inte om man ska vara där för att stanna, men det är ett maskineri som har puffat igång ordentligt.
Ja, och de, till skillnad från till exempel då Rögle, så har de faktiskt klarat av att hantera skador på toppspelare, för att de på förhand byggde ett lag där de hade många forwards att tillgå. Så de har inte drabbats av någon panik på något sätt eller blivit sargade för. Ja, de har tagit in Daniel Widing för de behövde kanske någon bredd. Men det gör de ju bara under tiden de här är borta. Och de har hanterat det så himla väl. Och de har ju hanterat det här med Robin Kovacs så himla väl också. Det har ju inte märkt. De har ju bara växlat upp och klivit upp längst upp i toppen på serien.
Ja, och Kovacs, alltså han har ju levererat. Han jublar kanske inte lika mycket med fansen, men han gör mål, han gör poäng. Han är en avgörande faktor, en viktig spelare för dem. Så att det där har liksom ebbat ut lite. Och det är väl skönt för Luleå och för Kovacs själv, såklart.
Och så, de klarar ju faktiskt av att vända ett underläge här mot Örebro också på hemmaplan. Så Örebro som faktiskt ledde serien när de kom till Luleå. Och då tänkte man, oh shit, kanske Örebro är ju så här bra, de är inne i flowet. Men de klarar alltså av att vända mot Örebro. Då har det ju varit Örebros grej så här i inledningen av säsongen, att det är de som vänder matcher. Och då lyckas Luleå vända en match mot Örebro. Och det är ett styrkebesked när de är i det flowet Örebro är i.
Men jag ser inte heller Luleå ett lag som kommer komma i svack. För att det är ett lag som är så konsekventa i sitt spel hela tiden. Att man oavsett om du skulle väcka upp spelarna mitt i natten eller ja, de spelar ute på en sjö. Så, jag menar, de tränar och de spelar på samma sätt ändå. Vilket gör att över tid så blir man framgångsrika. Sen har vi har pratat om det. Kan man ta det här ytterligare klivet i ett slutspel? Det återstår ju att se. Vilket ska bli väldigt intressant att följa. För att det är ett lag som 96... Enda guldet var 96, så det är ett lag och en organisation som törstar efter den framgången. På herrsidan ska vi säga.
Ja, precis. De har varit väldigt framgångsrika på damsidan. Är inte det lika mycket längre? Du var ju faktiskt så Luleå Hockey dam här i Linköping i förra veckan. Kan du bara dra lite snabbt hur det var att se dem?
Jag såg inte, bara jag kommenterade den matchen. Och det är väldigt roligt att kommentera damhockey faktiskt. Nummer ett, så tjejerna är ju väldigt glada att dels att de får synas på tv. Ställa upp på intervjuer, tränare väldigt glada när man ringer och liksom gör sin research inför matcherna, jätteöppna och glada och positiva och berättar om spelar, hur de tränar. De vill marknadsföra sina organisationer och sina klubbar. Så det var skitkul, och jag kan lyfta fram en blivande expert faktiskt, om man får göra det. Det finns ju ingen damexpert på C-more eller Viasat. Men SVT har ju Maria Roth där som är duktig.
Just det.
Men Madeleine Östling som är tränare för Linköping. Kom ihåg vad du hörde först.
Ja, så hon, ja, hon kanske, när hon lägger det på hyllan så.
Ja, hon har ju kanske en ambition att vara tränare länge. Men den dagen hon slutar så kan hon kliva in som expert. Verbal, duktig, har en skön, bra syn på hockey också, som jag gillar. Så att där har vi ett namn, men det är kanske den dagen jag ska fasas ut så får Madeleine Östling ta min plats kanske.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, jag kommer ihåg vad jag hörde det först. Men du har ju faktiskt pratat om ett lag i Hockeyallsvenskan också. Och där har du pratat mycket om vad du hörde det först. Du är väldigt glad för att säga det och påpeka och tala om dig själv. Men där har du pratat mycket om BIK Karlskoga och Jesper Kokkonen bland annat. Och det var ju en jättebomb i helgen att de slog Modo med 7-0 på hemmaplan.
Ja, helt otroligt.
Att det kan få bli sådana siffror i en toppmatch, det är ju nästan lite slutspel över det att man inte har någonting att förlora så att säga.
Ja, och Karlskoga som ändå har liksom haft lite problem just mot topplagen tidigare. Bara går ut och städar av Modo, alltså, och powerplay är de ju jättegiftiga. Modo hade ett 5-3 spel i första perioden när man bara tyckte alldeles för lågt pucktempo. Det kändes inte någon strukturerat, och Tambellini som vi har hyllat så mycket stod och såsade med pucken. Så att, och efter det så ja, men då tog de över mer och mer, och de är ju effektiva. Det är ju det som är rent alltså farliga chanser, så är ju Modo kanske till och med övertag, men de är effektiva och har ju en offensiva spetsen Karlskoga som
alltså de har ju ett par målskyttar, alltså det är inte lite mål de här gubbarna gör, alltså vi pratar Tor Immo och Filip Ahl har gjort hur många mål som helst, Fredrik Forsberg har gjort jättemånga mål, de har ju flera olika hot som kan leverera mål.
Ja, och framförallt i powerplay där är de ju jättegiftiga, och man Immo där, han ser ju inte mycket ut för han står liksom, kan stå ganska still i sin position, men är duktig på att hitta skottlägen och passningar. Och Fredrik Forsberg har ju kanske en av Hockeyallsvenskans allra snabbaste handledsskott, det är ju det bara susar till, så att det är ett gediget och bra lag, och det känns ju som att Karlskoga där, ska man, hur ska man agera framöver? Ska man leta lite spets för att liksom, ja, man är ändå toppen av tabellen. Ska man plocka in någonting och gå för det?
Men, ja, men det har väl aldrig varit riktigt BIK Karlskogas grej att göra det. Deras grej har väl varit att de har haft ett bygge från start lite grann och kört på det hela vägen in i kaklet. Visst, ja, men... de har ju aldrig gått hela vägen, så de kanske borde titta och göra någonting sånt.
Ja, men det måste ju vara attraktivt nu att kunna plocka in någon spelare här i slutskedet januari någon gång och liksom spetsa till laget. För det borde ju finnas, ja, men se spelare i SHL som kanske hamnar lite kläm, som skulle kunna göra det bra i Karlskoga. Och hade jag varit en SHL-ledare, alltså en sportchef i SHL, så hade jag gärna satt mina spelare i Karlskoga. För vi har ju sett vad de har gjort med flertalet unga spelare genom året som har tagit stegen. Så att... det känns som de är en väldigt bra position nu i Karlskoga.
Och det är ju faktiskt inte bara offensiven vi behöver prata om när det gäller BIK Karlskoga. De har ju faktiskt en målvakt som förmodligen inte många visste. Jag vet knappt hur man uttalar namnet. Tim Joel, som kom alltså från Östersund inför säsongen. Han höll ju sin första nolla här i Karlskoga-tröjan mot Modo. Och det är jättemånga som pratar varmt om honom, att de har hittat ett fynd. Och det är Thomas Fröberg som har varit jättevass på att hitta fynden i Hockeyettan. Han är ju inte kvar längre nu. Men han har verkligen gjort jobbet där.
Ja, verkligen. Nej, han har ju haft bra träffprocent där. Och då måste man ha Henrik Lundberg, som är en meriterad målvakt på hockeyallsvensk nivå, som var bra i fjol. Det var väl han de flesta trodde skulle vara go-to-guy, alltså den som skulle få förtroendet. Men där har ju Joel gjort det väldigt, väldigt bra. Jag tror han var uppe dryga 40-41 räddningar mot Modo igår. Det är kul att se de här poppa upp. Och det finns ju, jag har varit inne på det tidigare, det finns ju väldigt mycket skickliga målvakter. Det gäller att de kommer in i ett rätt läge, får förtroendet och kunna växla upp ytterligare och ta det här steget på en högre nivå.
Men Modo, vi måste prata lite Modo. Jag är lite orolig, jag har skrivit en text om det också, att de förlorar ju bortamatcherna mot alla toppkonkurrenter. De har inte vunnit en match på bortaplan mot de här toppkonkurrenterna. Nu möter de Björklöven borta här på lördag. Då får de ännu en chans att försöka visa att de... För det där kommer ju sätta sig någonstans mentalt, att varför slår vi inte topplagen på bortaplan? Det är ju sin sak att åka och vinna mot Kristianstad och Västervik och så vidare. Men att inte slå topplagen borta, för det måste du göra förr eller senare om du vill avancera ett seriesystem.
Men vilken match det blir då? Kommer du ihåg senast en lördag när de möttes i Örnsköldsvik? Vilken hockeyfest det var!
Ja, verkligen. Och de släppte ju biljetterna lämpligt nog bara några dagar efter den hockeyfesten i Örvik, så släppte de biljetterna till matchen i Umeå. Och jag tror... jag vet inte om jag ljuger nu, men jag tror det var 22 minuter det tog innan alla biljetter var slutsålda på den matchen. Och då var vi flera veckor innan.
Ja, man kan säga så här, alltså det finns ju andra ligor som borde blicka mot hockeyallsvenskan med avund. Alltså, och många av de här lagen är ju publiklag. Nu har ju Björklöven fått väldigt bra snurr på sin verksamhet det här året. Och det är klart, när man ligger i toppen så är det många som vill vara med på den resan.
Ja, verkligen. Och... Det finns ju flera storklubbar som har varit uppe i seriesystemet tidigare, som är där det är sån jäkla passion på fansen. Det är Björklöven, det är Modo, det är Västerås. Det är så många som vi kan rabbla upp där det finns något genuint hockeyintresse i städerna, i klubbarna. Det finns en historia.
När man pratar historia så tänker jag genast på Södertälje. En klubb som alltså har 7 SM-guld. 7 SM-guld, men... det känns rätt långt till ett 8:e SM-guld just nu.
Ja, verkligen. Jag ska faktiskt förtydliga också. Jag sa i ett tidigare poddavsnitt, som jag märkte lite för sent, och var det redan ute i etern, där sa jag att de tog SM-guld 87. Så var det inte, utan det var 85. Så fick jag sagt det. Det var ju det senaste SM-guldet. Och jag hör faktiskt lite grejer kring Södertälje. Vill du att jag ska dra det?
Ja, dra. Vad har du för... det här är nästan det bästa när man sitter och samtalar på måndagar. Vad har du dragit ut i hatten den här veckan?
Ja, nej, jag var ju tidigt inne på att Martin Filander skulle vara tränaren för Södertälje. Redan innan det stod klart att han inte skulle vara kvar i Malmö Redhawks som assisterande, så tänkte jag att Martin Filander kommer att vara ett perfekt namn för Södertälje. Och ja, jag hör att Martin Filander är spåret de går på. Men jag hör vem han är lite sugen på att ha med sig som assisterande tränare, som är lite intressant. En tidigare Linköpingsspelare som har lite rivalitet med SSK. Kristoffer Norgren.
Jag tror du skulle köra lite prospektspelaren där.
Jaha, okej. Nej, det får vi vänta med. Det får vi vänta med.
Kristoffer Norgren alltså.
Ja, exakt.
De känner varandra från Örebro, va?
Ja, men precis. Norgren spelar väl i Örebro en 4-5 säsonger när Filander också var där. Och de har väl haft lite connection när Norgren också var i Arboga och har haft lite med dem att göra. Filander var ju inne i Arboga och lånade lite spelare här förra säsongen också.
Kristoffer Norgren har jag mött åtskilliga gånger. Var en jobbig rackare. Han hade inte, med dagens hockey, hur snabbt den går, så hade Kristoffer Norgren haft, precis som jag har haft, lite svårare att hänga med. Men Norgren, jättebra kille utanför isen. Oavsett lag som han har spelat i så har han ju haft en bokstav på bröstet. Alltså en kaptensroll eller en assisterande. Superbra kille. Jag vet att han har jobbat i disciplinnämnden också. Pratat med honom några gånger om olika saker. Inte specifika fall utan mer generellt hur bilden är. Hur svensk hockey ser ut och hur det ser ut på lägre nivåer och sådana saker. Men jag tror att Kristoffer Norgren är ett jätteintressant namn att få med sig i en ledarstab in. För han står ju för det här. Södertälje måste någonstans hitta en identitet igen. Jag vet inte vad de står för. Och ett, vad jag tänker, det är ett arbete, alltså, det är ett arbetarsamhälle Södertälje på något sätt. Det måste väl prägla Södertälje som förening också. Och Kristoffer Norgren, han står ju för allt det. Så att det känns som ett intressant namn måste jag säga.
Ja, som jag förstår det så har de planer och har de här två namnen. Där, alltså Filander bollar ju naturligtvis, vem vill han eventuellt ha med som assistent och om han tar det här uppdraget. Och då kan det väl bli ett sådär färskt namn. Kristoffer Norgren, han är 40 år, han vill in i, kanske in i tränarsvängen. Jag vet inte var han bor, han har haft lite uppdrag i Arboga. Så att han finns ju på ganska nära håll och kanske är lite sugen på att göra något sånt här. Skulle vara intressant om de ror det paret i hamn.
Men hur bra är Martin Filander? Han får ju jättemycket beröm, Martin Filander, som assisterande tränare. Sen är det ju också, man ska ta steget som head coach. Och klart, det är kanske jättebra att ta ett steg ner till Hockeyallsvenskan från SHL för att stå på egna ben. Och Martin har ju varit tränare i Västerås. Men då, det var ju tidigt i hans karriär. Men hur bra är Martin Filander?
Jag ser Martin Filander som att det är en tränare som ska kunna leda ett lag på den högsta nivån i Sverige. Jag tycker han känns så hockeysmart och han, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag får känslan av att han är en sån som verkligen har det i sig, att han är ett tränare. Men han var ju inte så bra som hockeyspelare, men som tränare känns det som han har det i sig.
Han hade ett stort hjärta när han spelade hockey. Han var uppoffrande, alltså han var förberedd när han spelade hockey. Jag har tränat tillsammans med honom några gånger under min aktiva karriär och han lämnade inget åt slumpen om man säger så som spelare, och det har jag hört att han inte gör som ledare heller.
Nej, det känns ju som en riktig nörd, att han älskar sporten.
Men det känns ju som också att man kanske skulle behöva få in någon ansvar lite för forwards där då. Frågan om vilket utrymme man har i en lönebudget såklart i Hockeyallsvenskan och ha två eller tre tränare, men Kristoffer Norgren känns ju som en defensiv pjäs, det som spelare som ledare också, och Martin Filander har ju hand om backar och boxplay bland annat i Malmö, så att det känns ganska som att man har endimensionellt tränarpar då rent spontant.
Ska de inte ha, kan inte en ha hand om spelet med puck och en utan puck eller?
Ja, just det. Då får Kristoffer Norgren ta hand om spelet utan puck. Den där rollen, varför är det ingen som söker den så jag kan ta den jäkla rollen någonstans? Jag är beredd att offra allt för den rollen. Nej, men nu är det fan dags att rasa i podden också. Jag vet inte om vi har gjort det tidigare, men vad är det som händer i Kristianstad? Timrås buss, en ren hämndaktion, så har de kastat stenar på Timrås buss och förstört framrutan eftersom det hände med Kristianstads buss när de var i Timrå. Eller vad är det som händer?
Jag bara kände när jag såg det. Alltså, hur kan man vara så jäkla korkad? Det blev ju sådana våldsamma skriverier när det hände i Timrå. Det var ju så idiotiskt när de tog Kristianstads buss precis innan de skulle åka hem 90 mil hem till Skåne. Och så sker det när Timrå kommer ner till Kristianstad. Det blir ju bara någon form av snöboll på det här. Vad händer nästa gång de kommer till Timrå? Alltså jag blev bara trött när jag läste. Jag såg Jonte Dahlén la ut en bild på Twitter.
Ja, men bara Timrå hade väl, eller supporterföreningen, hade inte de samlat pengar och skickat till Kristianstad för att...
Jo, visst var det så. Visst.
De skämdes ju, det var ingenting de stod bakom och ingenting de hade någonstans försöka kompensera. Jag vet att... Och så smäller man en ruta där nere i någon jävla hämndaktion. Det är ju... Vad är det för nötter alltså?
Men jag blir bara less. Det ger ju liksom absolut ingenting. Man kan bara förbanna på folk och sådär. Men det där blir jag bara... Det är bara så jäkla tramsigt.
Jag har faktiskt varit i en liknande situation. Har du hört det någon gång?
Nej, det har jag inte, men jag har också varit i sådana situationer och inte fått rutor krossade, men det har hänt grejer på parkeringar och grejer. Men dra vad du tänkte säga här nu.
Nej, men jag spelade ju Schweiz säsongen 2008-2009 och i Rapperswil, då mötte vi Genève hemma. Och det var hetsigt på läktaren så inne, som tusan där under matchen. Tror vi förlorade på övertid, och Rapperswil var inget bra lag. Efter matchen så säger vår general manager säger i alla fall att ingen spelare får gå utanför arenan, för det är fullt slagsmål där ute. Så vi blir sittande kvar i omklädningsrummet, och då är Bengt-Åke Gustafsson, som var då förbundskapten, och Anders Pudding Weidestål, som var materialare, de var scoutade, mig, Niklas Nogren och Christian Berglund då. Så de är kvar i omklädningsrummet, och vi är kvar där säkert en timme. Och vi hade bestämt att vi skulle gå ut och käka någonting efter och sitta och prata lite när de ändå var på besök. Och då hade det lugnat ner sig lite, så sa de, nu kan ni gå. Så vi hoppade in i min bil då, jag, Pudding och Bengt-Åke Gustafsson. Så jag körde, Bengt-Åke satt bredvid mig fram och Pudding satt i baksätet. Bara en sån bil, det är rätt. Ja, det var en härlig bil. Men så åker jag under en viadukt och jag ser liksom i ögonvrån lite att det är någon skuggor som rör sig där uppe. Och jag åker under en viadukt då, och det bara smäller i bilrutan. Och du vet, och då hade vi fått möte där, då hade vi smält med bilen, vet du. För jag, du vet, man rattar till lite med ratten, man blir rädd. Men då träffar stenen, som tur i oturen, precis i kanten på bilrutan nere i hörnan. Och rutan, puff, exploderar upp då. Och då sitter ju Pudde och Bengt-Åke där i bilen.
Ja.
Ja, och vidare då. Och liksom, då är vi blir ju skärrade ju. Och åker in till stan då och parkerar och så. Och då var det visade sig att det var Genève-fansen som hade sprungit och kastat. Men vi hade ju speciella Rapperswil-bilar vid importer, så det var kanske inte jättesmart. Så då såg de bland annat någon sån här Rapperswil-bil som åkte, och då tänkte de, det där är någon idiot, då ska de smälla den. Nej, så att det höll på att sluta i kaos. Men
du kunde köra vidare, eller?
Ja, jag körde. Jag var skärrad. Du vet, först blir man ju rädd, sen efter ett tag blir det så här, tänk vad som hade kunnat hända egentligen. Det var ju rätt smalt under där. Hade vi fått möte, då hade man kunnat frontalkrocka med en annan. Liksom. Så att, ja, men roligt minne vet jag inte om det är. Men det var i alla fall jag, Bengt-Åke och Pudding i en bil. Så att,
ja, hur hanterar Pudding och Bengt-Åke då? Ja,
Pudding, han skojade lite. Men Bengan var skärrad. Han satt ju fram där. Det var på hans sida det small också. Så att han var nog lite skärrad. Och sen... var det ju någon landslagssamling där någon vecka senare, då skojade vi om det i alla fall, så då hade vi båda gått vidare. Men vi alla var nog lite skärrade efter det som hände faktiskt.
När vi ändå är lite trötta och arga på lite olika grejer som händer, så har det ju ändå förekommit lite grejer som jag känner bara att jag blir lite less på, att det ska bråkas hit och dit. Och nu är det ju det här förbannade flaggförbudet som cirkulerar på läktar. Jag håller med om att man ska straffas om man bränner pyroteknik på läktarna, men den här kollektiva bestraffningen, jag är inte någon fan av det alltså.
Nej, du har retat på det, men vad är bakgrunden? De har Linköping, Luleå och Modo, är det, va?
Ja, exakt.
De har tänt bengaler eller några rök bengaler under i samband med
match. Pyrotekniska pjäser kan man väl sammanfatta det som att de har tänt.
Men alltså, jag har ju sett att supporterföreningen har ju fördömt det här. Kan inte klubbarna identifiera? Är det för att det är flaggorna där? Eller vad,
ja, men alltså, jag tror det grundar sig i när man ofta, när det är sådana här pyrotekniska pjäser, då vill man ju givetvis inte stå för det. Och det finns ju säkert kameraövervakning på läktarna och så vidare. Och då är det ju att man kan dölja sig bakom tvåpinsflaggor, som är två pinnar du håller upp ett budskap på flaggan. Och då täcker man liksom in den som kanske är skyldig, och då är det flera stycken om det, och man skyddar och man hänger inte ut någon för att det är coolt och sådär. Och så har det alltid varit, man vill ju inte vara en tjallare. Ja, då väljer de helt enkelt att straffa genom att det blir inga flaggor. Och jag tror det grundar sig i att flaggorna anses kunna skydda från pyrotekniska pjäser, men ja. Ja, jag gillar
rent juridiskt. Finns det stöd för det rent juridiskt, alltså om jag hårdrar det?
Ja, det tror jag, för att det är ju trots allt arrangören som bestämmer vad som får lov att tas in på olika hallar. Rent juridiskt så tror jag att att du till och med får neka folk i dörren som du inte vill ha in på ditt evenemang. Så att juridiskt tror inte jag det är några problem. Nu ska inte jag svära, jag är ingen juridikexpert, men så tror jag att det är.
Ja, jag är bara hopplöst less på det här. Det var samma sak i fjol, Luleå, de var i samband med att de vann SDHL-guldet där, eller det var några som sprang in på isen och då ska det böta. Herregud, lägg ner liksom. Färjestad var tvungen att ansöka om dispens för att kasta in såna här puckar på isen i första eller andra periodpausen, för att det är föremål som kastas in. Ibland blir den här byråkratin blir ju liksom hopplös. Jag brukar luta mig mot det sunda förnuftet ibland, och det tror jag fler ska göra.
Ja, samtidigt så har jag ju inget svar, för att jag menar, det är ju faktiskt ett problem att det eldas och fansen eldar på varandra också.
Snyggt.
Där fick jag ju till det lite, men de eldar ju faktiskt på varandra också. Det blir lite trendigt att göra den ena så ska den andra överträffa och så vidare. Och jag vet själv vad det var, det gick en sån här bengal våg kan man väl säga någonstans i runt 2004, 2005, 2006 på det gamla klassiska supporterforumet Hockeyläktaren, där jag bland annat hängde på den tiden. Och där satt man ju och man eldade på varandra, så att säga.
Men du, handen på hjärtat, du har stått på ståplats. Har du tänt pyroteknik någon gång?
Jag har aldrig tänt pyroteknik, men jag har varit definitivt delaktig och varit med och skyddat och inte challat, så att säga.
Som alltid, väldigt, väldigt kul när det dyker in frågor. Det är många till antalet, vi ska försöka ta upp några här. Johan, som heter Labbe80, frågar: tror du, och vi riktar oss till dig då, Johan, att Djurgården jobbar på typ John Norman till nästa år, eller kanske en stockholmare i form av Leon Bristedt? Nu har du sagt att Leon Bristedt ska till NHL, men en sån som John Norman som spelar KL och jockey idag, är det någonting Djurgården är ute och hugger på, eller har något annat?
Ja, det skulle de är ju säkert alltid intresserade. Det är ju liksom Djurgårdens identitet på något sätt, att Stockholmskillar som har anknytning till klubben är de ju säkert, men där tror jag mycket handlar om vill John Norman hem till Stockholm nu, och vad blir det för spelare lediga och så vidare. Jag tror inte riktigt de är där nu, jag tror inte John riktigt är där nu, utan de får nog känna sig för här lite längre fram. Det beror på vad de har att jobba med i truppen. Men när det gäller Leon Bristedt så för det första, spelar han i Europa så har han ett kontrakt med Rögle. Och för det andra så har han inte det, så kommer han hamna i NHL.
Jakob Söge här undrar om JVM. I och med nedräkningen till julen så är det stundade JVM. Finns det någon junior i hockeyallsvenskan / SHL som överraskat på er? Vilka tycker ni är givna i J20-truppen? Men om vi börjar med några spelare som har överraskat då, som ska ta sig in i truppen.
Som har överraskat? Ja, alltså det brukar ju kanske landa någon liten överraskning, men det är ju svårt att hitta dem riktigt. Och vad är en överraskning? Ja, Mattias Norlind då kanske är en överraskning om man tittar på hur det har sett ut tidigare. När man pratade om det, han var ju sen på det.
Ja, kom sent in i juniorlandslaget, har på något sätt spurtat sig in i JVM. Sen tycker jag, när vi pratade om Karlskoga tidigare, de har ju lånat in Nikola Pasic från Linköping. Jätteintressant spelare. Han tror jag också kan spurta sig in i JVM-truppen här.
Jag tycker inte ens det är någon skräll. Jag tycker Passage är snudd på given i JVM-truppen faktiskt.
Ja, du ser så till och med. Ja, men det är bra. Då har vi rätt ut det. Oskar Sandberg frågar: varför inte lossna för Anton Öhman i Modo? Det var väl till och med du som avslöjade att han skulle till Modo, om jag inte missminner mig. Han var i Malmö i fjol.
Ja, det är faktiskt en bra fråga, för rent skicklighetsmässigt så är ju Anton Öhman förbaskat bra. Men jag tror det är någonting i spelet i egen zon och spelet utan puck som inte tilltalar en sån tränare som Björn Hellqvist. Och vilket ändå förvånar mig, för Björn Hellqvist har ju järnkoll på Malmö-spelare. Och Björn Hellqvist jobbade jättehårt. Han bjöd ju till och med upp honom till och var väldigt noga med att det skulle vara att de skulle träffas i Umeå faktiskt. Det har han berättat för mig, Björn Hellqvist, för att han ville provocera lite och så att okay. De träffade sig i Umeå. Han ville att det skulle synas att Björn Hellqvist träffade honom i Umeå, så han fick lite spekulationer på det. Det är faktiskt sant. Han erkände det för mig. Men så att därför förvånade mig att han inte har hittat någonting bättre för Anton Öhman i Modo, men de har ju bra backar, så att det är svårt att ta sig in också. Det är inte helt lätt.
Ta några frågor till. Felix Ekholm, Arvid Holm, Färjestads första målvakt, frågetecken. Jag som det är nu, men ska Färjestad gå någonstans i slutspelet så är det Marcus Svensson som ska ta dem dit. Arvid Holm har gjort det bra efter förutsättningarna och tillfället så har han tagit första målvaktsspaden från Marcus Svensson. Men det är inte hållbart över tid. Det är Marcus Svensson som ska vara första målvakten och inte Arvid Holm. Även om jag förstår att de tycker det är kul att ta dit en ung målvakt och utveckla. Kanske till och med roligare att spela honom. Eller roligare. Kanske mer fördelaktigt att utveckla honom än just Marcus Svensson. Men ska Färjestad ta sig långt till slutspel och vinna guld så är Marcus Svensson de ska luta sig mot. M. Hammerstedt här frågar: är det okej att bua ut sitt lag om man gör en väldigt dålig insats i någon period? Och då syftar M. Hammerstedt här på matchen mellan Växjö och HV71 i torsdags där Växjö blev utbuad efter 0-4 i första perioden. Är det rätt? Det är väl helt rätt, eller?
Jag har lite så här att så länge spelet inte pågår eller att matchen är slut, då tycker jag någonstans att det är okej att visa ett missnöje så länge man öser på när period 2 börjar, så att man själv inte bara ger upp utan att man själv gör sitt jobb på läktarplats. Då kan jag tycka det är okej att visa missnöje på ett eller annat sätt efter att en period är avslutad, för då finns det inget spel man kan påverka, utan då kan det tvärtom ge någonting kanske till laget att fan, de är inte nöjda med oss. Vi måste visa.
Ja, men det är klart, fan. Alltså, ursäkta, men som supporter du betalar, är det klart som du ska få bua ut dem. Alltså, jag har blivit utbuad i lag också. Det är väl självklart. Det måste man ju kunna acceptera och ta.
Ja, jag säger det också. Men jag tycker att ska man göra det så måste man ju faktiskt göra rätt för sig också själv på läktaren. Även i mailkorgen Sanni Svensson snabla Expressen.se så har det dykt in en fråga. Det har faktiskt kommit in en hel del här under veckan och det är flera saker vi redan har behandlat här i programmet. Men Kent Avander, han frågar: hur gör man om man är etablerad spelare i ett lag? Man får minskad speltid hela tiden. Pratar man med tränare, sportchef eller böjer man ner huvudet och tränar på fast man inte mår så bra? Vad gör man?
Det där är den svåraste, det är den största utmaningen man har som spelare. Och jag brukar alltid säga skämtsamt att jag hann sluta i tid. För det kommer någonstans, kommer karriären till en brytpunkt att du själv tycker att du ska spela i varje powerplay. Eller i mitt fall, jag tyckte jag skulle spela alla boxplay. Och när vi tog ut, eller när vi skulle försvara en ledning att jag skulle spela. Sen kommer det till en brytpunkt där det är andra spelare som spelar i de situationerna. Och jag tycker fortfarande att men jag ska spela där. Och då möts den brytpunkten. Och den har jag pratat med jättemånga spelare. Det är så svårt att hantera. För att du har självbilden att men jag ska spela runt 20 minuter. Så ser du så ramlar du ner till 17, 15. Så är du ner på 13, 11 minuter. Det är en jätteutmaning och mentalt att kunna ställa om där från att vara liksom den här, det kretsar kring lite som en firad stjärna till att vara en som är med och bidrar mer på bredden. Det är en jätteutmaning. Men då handlar det också om att ledarna, tränarna också var och prata med spelarna om det här. För det är nog bland det svåraste, bra fråga förresten, det är bland det svåraste för en spelare.
Kent, han vill också flika in att på tröj nummer 13 så vill han lyfta fram Per Tjuven Johansson från Skellefteå AIK.
Tjuven Johansson, det var bättre smeknamn förr.
Ja, verkligen. Men du, Sanni, nu åkte jag ju dit förra veckan på Elite Prospect-spelaren. Är du redo för att gå om mig nu då?
Alltid.
Ja, vad bra. Då kör vi på 5 poäng och du får skriva upp hur mycket du vill här nu, men för att det blir lite att ta in här som vanligt. Men vi kör. Denna 92a gjorde SHL-debut i HV71 säsongen 2010-2011. Han håller stenhårt på Weiss i fotboll tillsammans med en ledare i deras nuvarande klubb.
Geis eller Weiss?
Weiss.
Född 92, gjorde debut i HV71.
10-11.
Jag är lur. Ja, jag vågar inte. Fortsätt.
Vi kör på 4 poäng, men du har ett spår. Jag ser på dig att du har ett spår. På 4 poäng. Han var inte inne på isen när Marcus Modix gjorde 3-2 i den avgörande JSM-finalen 2012, assisterad av Linus Hultström. Efter tiden i HV71 blev det lite Malmö, lite Danmark och lite Nordamerika för denna kloka spelare.
Nordamerika? Nej, jag måste ha trean. Jag är inne på fel spår.
Då kör vi trean. Det är en forward jag är på jakt efter. En väldigt bra sådan. När han slog igenom på allvar var det med lagkamrater som Olle Liss, Sebastian Selin och Axel Wemmenborn. Då fick Visingsö-produkten en ny SHL-chans.
Yes.
Jag har fått ett svar. Jag ser på lappen vad du har skrivit här, Sanni. Jag kan faktiskt avslöja att du har rätt. Men vi går vidare på två.
Jag är förbannad på mig själv. Jag hade den tidigare. Men det spelar ingen roll.
Ja, på två poäng. I Djurgården löper nu kontraktet ut för denna center som lär bli en högintressant center för konkurrenterna framåt vårkanten. Och på en poäng, med nummer 29 på ryggen, är han nyckelspelare i Djurgården. Och precis som förra årets slutspel så lär han bli viktig även den kommande våren. Och då kan du berätta vem du har skrivit här på din lapp.
Sebastian Strandberg, som också gjorde sitt första mål för säsongen i lördag. Så passande nog så satte jag honom. Men jag var inne redan på 5 poäng där. Men fyra poäng mera. Men...
Ja, och Weiss i fotboll är då Visingsö AIS. Och den ledaren som håller på nuvarande klubb är ju då scouten Patrik Hansen. De två är ju riktiga Weissare.
Weissare, ja. Nej, men det var bra. Men nu, nej, men det känns okej ändå. 3 poäng, det får vi vara fullt nöjda med.
Ja, men du var ju som sagt inne på rätt spår. Så att, jag ska säga det här att jag testade Lars Lindberg på den här. Han har ju varit så väldigt kaxig. Han är ju kollega till dig på Seymour. Och han tjatar ju varje måndag förmiddag. Är podden klar? Så någon gång har vi till och med skickat ut en snabbare för att han ska hinna ladda hem den innan flyget går. Och han fallerade och gissade på Kristoffer Törngren när det blev skarpt läge.
Ja, oj. Ja, men då är vi bättre än Lars Lindberg i alla fall. Det känns skönt.
Jajamän.
Ja, men det är... It's a wrap, som man säger i Nordamerika, va? It's a wrap. Vi är klara för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.